Mr. Utterson, juristen, var en man med ett barskt utseende som aldrig lystes upp av ett leende. Kall, ordkarg och trög i talet, till synes föga känslig, mager, lång, något ovårdad i klädseln, butter, men ändå på sätt och vis älskvärd. I vänners lag och då vinet var i hans smak skymtade någonting särdeles humant i hans öga. Någonting som visserligen aldrig tog sig uttryck i hans tal, men som inte allenast gav sig till känna i eftermiddagsansiktets tysta symboler, utan oftare och ganska tydligt i hans livsgärningar. Han var sträng mot sig själv, drack gin när han var ensam för att späka sin smak för vin. Och fastän han var mycket road av teatern hade han inte på 20 år varit inom en teaters dörrar. Mot andra var han däremot mycket överseende och erfor en till avund gränsande förvåning över det livfulla högtryck som föranledde deras nedsprång. I nödens stund var han alltid mera benägen att hjälpa än att klandra. Ska jag ta vara på min broder, brukade han något oegentligt säga. För det var ofta hans öde att vara den sista aktningsvärda bekantskapen och det sista goda inflytande för personer som råkat i utförsbacken. Då det besökte honom på hans byrå bemötte han dem alltid på samma sätt som förr. För Mr. Utterson föll sig detta visserligen ganska lätt, för han var aldrig fallen för att lägga sina känslor i dagen. Och till och med hans vänskapsförbindelser tycktes vila på den allmänneliga välviljans grundval. Den anspråkslöse kännetecknas vanligen av att han tar emot sin vänkrets sådan omständigheterna bjuder honom den. Så var fallet med juristen. Hans vänner utgjordes av hans släktingar eller av dem som han längst känt. Och med hans tillgivenhet förhöll det sig som med murgrönan. Den omslöt under tidens gång de närmaste liggande föremålen. Detta förklarade utan tvivel det band som förenade honom med Mr. Richard Enfield, en släkting på långt håll och för övrigt en känd världsman. För många var det en svårlöst gåta vad dessa båda såg hos varandra eller vad det var för ett ämne som förde dem samman. Det som mötte dem på deras söndagspromenader berättade att det ingenting sa. Såg ganska dåsiga ut och med märkbar tillfredsställelse hälsade en väns annalkande. Detta oaktat satte de båda männen det största värde på dessa utflykter. Ansåg dem som veckans högsta njutning och åsidosatte för deras skull inte endast tillfällen till nöjen utan motstod även affärsgöromålens krav för att inte avbryta den värderade vanan. Under ett av dessa strövtåg råkade det komma in på en bakgata i en av Londons livligare kvarter. Gatan var liten och vad man kallar tyst. Men på vardagarna idkades där en inbringande handel. Alla som bodde vid den gatan tycktes välbärgade. Angelägna att förkovra sig och det sparade inte på reklamen. Salufönstren som prydde husen såg lika inbjudande ut som långa rader av leende försäljerskor. Till och med på söndagen då den lilla gatan beslöjade sina mer blomstrande behag och var jämförelsevis tom på trafik, lyste den i motsats till sina mera mörklagda grannar likt en eld i skogen och fängslade och förnöjde ovillkorligen den promenerande öga med sina nymålade fönsterluckor, sin blankpolerade mässing och den överallt rådande snyggheten och omvårdnaden. Två portar från hörnet, till vänster när man gick österut, bröts linjen av ingången till en kringbyggd gård. Och just på den punkten sköt en viss dyster byggnad fram sin gavel åt gatan.